Jag får tror... jag ställa dig en fråga?
Absolut, självklart.
Vad är din intention med det här samtalet?
Jag vill att vi ska göra lite reklam för den här typen av andningsteknik. Och sen vill jag att vi ska prata om tillsammans lite i alla fall om så här, hur kan det kännas för en person att vara med om det, i det här fallet jag då. Och sen har vi ju fått lite frågor. Ja. Och sen ja, så det är väl egentligen det som är min intention. Jag skulle vilja att fler förstod vikten av att andas och liksom alternativ, alltså det här, ja. För att podden är ju, hela podden är, handlar ju om mig, mina tankar i min cancerbehandling egentligen. Och i det så är ju det här en viktig del. Känns det okej? Ja. Bra. Då säger jag hej till alla som lyssnar på den här podcasten som heter Cancertankar. Och jag heter Johanna Hansdotter och numera även Branneryd för att jag har gift mig. Men Cancertankar finns på Instagram och där kan man kontakta mig. Och idag vill jag säga hej och välkommen Johanna Skanse.
Tack.
Det är väldigt roligt tycker jag att äntligen få grotta ner och berätta för människor om det som du har guidat mig, eller det som jag har varit med om, eller hur vi ska säga. Ja, det ska bli väldigt roligt att få prata om det lite idag. Vill du berätta vem du är lite? Presentera dig.
Ja. Jag heter Johanna och nu sitter jag här lite så här förbluffad över att du också heter Johanna. Jag trodde att du hette Hanna.
Nej, jag heter Hanna. Sa jag Johanna?
Du sa Johanna.
Nej. Jag heter ju Hanna. Nej, det var rätt att fatta.
Så jag heter Johanna Skanse. Mm. Och vem är jag? Jag tycker alltid den frågan är lite, det blir så här först som ett litet stopp i så här, vem är jag? För att det är så lätt att berätta vad jag gör. Och vem är jag? Kanske något annat än det jag gör. Så jag börjar med att berätta några så här, faktorer om mig. Jag är entreprenör och företagare. Jag har arbetat i egen regi i drygt 15 år med utveckling på olika sätt. Och jag har rört mig från att jobba mycket med utveckling av yttre omständigheter till att lite skifta fokus och jobba med människans inre förutsättningar för att åstadkomma förändring i det yttre. Och det hänger mycket ihop med den resa jag själv har gjort och är på och gör. Men som påbörjades när jag träffade min nuvarande man Anders, som liksom var den första som öppnade dörren till vad händer om du blickar inåt och tittar på det som finns här inne och tar utgångspunkt i det, för att sen kunna möta det som är där ute. Och det är väl sådär 10-11 år sedan som Anders liksom öppnade, visade på möjligheten till att påbörja en inre resa. Att utvecklas som människa. För att kunna utvecklas tillsammans med andra i det yttre. Det har ju inneburit en rad förändringar i livet, från att jag för 12 år sedan levde i Stockholm och gjorde någon typ av karriär inom offentlig sektor, till att välja mer och mer att steppa av det där, den där mallen som det nog mycket var i för mig, att jag levde ett liv som jag nog trodde att jag förväntades leva, fast det nog egentligen inte var någon som hade uttalat det. Men de signaler jag fick från omvärlden var att jag förväntades leva och göra på ett visst sätt. Och i mötet med Anders så fick jag upp ögonen för att finns det ett alternativ till att jobba 50 timmar i veckan och de 30 av de timmarna är stillasittande framför datorn. Kan jag fortfarande ägna mig åt de här kärnfrågorna jag brinner för och också bjuda in annat i livet? Sånt som jag älskar. Så idag så kombinerar jag ju mitt entreprenörskap med att jobba som skidlärare, både privat skidlärare och skidlärare för människor med funktionsvariationer, till att jag då har lagt till det här med neurotransformativ breathwork som vi ska tala om idag. Så att jag ser det som att jag har en palett med massa olika färger på som jag målar med vid olika tillfällen. Och konstverket eller bilden jag målar med de här färgerna, den har en väldigt röd tråd för mig. Så mitt stora varför just nu är på något vis här, vad är att vara människa och vad i tiden vi lever i och tiden som kommer, vad ska vi ha människan till? Vad är människans syfte? Och hur ökar vi vår kunskap och kännedom och medvetenhet om oss själva för att kunna göra mer informerade eller mer medvetna val varje dag som skapar den familj, det lokalsamhälle, den värld vi vill leva i? För jag tror att vi lever i en tid just nu vid ett väldigt stort skifte, ungefär kanske lika stort eller större än skiftet från bondesamhälle till industrisamhälle. Nu när vi är på väg in i det AI-fierade samhället. Och jag tror att det är extremt viktigt just nu att vi människor börjar blicka inåt och börjar fråga oss, vilken värld vill jag leva i? Hur vill jag må? Hur vill jag ha det? Och börjar göra det som krävs för att vi ska kunna göra val som skapar mer av det. Och andra så här intressanta kanske fakta. Jag är mamma till en snart 10-åring. Jag lever på 2 platser. Jämtland på vinterhalvåret och på Gotland på sommarhalvåret. Och så älskar jag att dansa och att röra på kroppen. Och det skulle jag vilja tala om idag också. Kroppens intelligens.
Ja, men tack. Och du finns ju också i en digital värld för kontakt. Vart hittar vi dig då enklast om man vill skriva till dig?
Antingen via mitt Instagram-konto som heter Johanna Skantze, precis som mitt namn. Eller via min hemsida som också heter johannaskantze.com. Och jag är nog bäst på att svara på mail.
Bra, tack. Här hade jag tänkt säga lite om hur jag mår, men jag funderar på om jag ska göra ett eget avsnitt om det typ imorgon. Lite mer som handlar om, jag tror att det blir så. För det blir, annars blir det för mycket. För kort eller för mycket. Ja, det blir bra. Vi gör så. Och det jag tänkte börja med egentligen. Igår la jag upp en bild på Instagram. Som ju är, alltså Instagram var det jag startade när jag fick bröstcancer 2018. Och den här podcasten. För att jag tyckte då inte att det fanns så mycket information i poddformat. Eller information eller röster eller vad jag ska säga. Och det blev ett jättebra sätt för mig att säga mina tankar. Ut ljudet av mina tankar. Istället för att skriva. Vilket jag kanske, många kanske gör. Och jag kanske har gjort. Men jag tyckte det var skönt. Och det säger jag nu också med tanke. Eller jag vet inte varför jag säger det just nu. Men jag berättar för dig som sitter här. får också säga sina tankar utan att någon kommenterar. Det var otroligt skönt och är. För att, och speciellt när man är i en kris, eller vad jag ska kalla det för, när människor tycker att det är jobbigt runt omkring och träffa mig, alltså när man sitter i ett vanligt samtal, då är det lätt att man vill trösta eller liksom förklara bort eller berätta egna erfarenheter eller historier. Och det kan vara hjälpsamt också, säkert. Men för mig var det väldigt skönt att bara få sända utan kommentar. Sen kommentarer senare, men i det där. Ja, det kanske på något sätt kan hänga ihop med något. Men hur som, Instagram-kontot, det var det jag ville komma till. Igår la jag där upp en bild på en ölkartong som det stod Breathe. Den där ölkartongen, eller det, den texten skrev ju min man efter att jag ringde honom och sa att han skulle skriva det ordet när jag var på en resa med mina kompisar. Och han visste ju inte då att det skulle bli en tatuering på min arm. Men det är ju exakt hans text liksom. Och jag visste ju inte då heller hur viktigt andetaget skulle bli för mig nu. På något sätt. Extremt viktigt ju. Det vi tar för givet hela tiden. Som bara, eller väldigt många, väldigt stor del av vårt liv går vi runt och inte tänker på att vi andas. Och det som vi heller inte visste var ju att den här mannen skulle träffa dig av en liksom slump egentligen där i februari. Och att du då höll på med det här som heter neurotransformativ breathwork. Och sen har vi börjat, eller du har guidat mig ett antal gånger. Det vill jag säga som en liten inledning. Sen har jag några frågor, men det kommer sen. Men jag tänker, det, vad är egentligen breathwork? Och vad är neurotransformativ breathwork specifikt? Vill du berätta?
Ett sätt att närma sig det är väl egentligen bara att vi kan bara börja med att så här direkt översätta ordet. Breathwork. Typ andningsjobb. Att jobba med sin andning. Och vi skulle kunna säga också att, så här, att praktisera medveten andning. För det vi gör är ju att vi andas på ett speciellt sätt för att skapa olika saker i kroppen och komma i kontakt med kroppen och kanske till och med det vi brukar, det vi kan kalla vårt undermedvetna, eller med saker som med saker i oss som vi har stängt inne någon gång under livet. Så neurotransformativ breathwork är ju en, det är en typ av breathwork. Det finns massa olika. Wim Hof är kanske en av de personer som är så här, mest kända idag för att arbeta med breathwork. Så det finns ju liksom jättemånga olika andningstekniker som på något vis går under paraplynamnet breathwork. Och det vi gör i den neurotransformativa breathworken är att vi andas på ett sätt som gör att vi både liksom syresätter kroppen mer. Vi gör andas på ett sätt som gör att kroppen kan slappna av. Alltså vi minskar muskelspänningar. Vi ökar flödet i kroppen. Idag har ju du och jag till exempel bjudit in rörelse i kroppen med fokus på de punkter där det finns noder för lymfsystemet. Förhoppningen kan vi säga, eller jag vet inte om jag tror, tänker att det är förhoppningen, utan jag är förvissad om att när vi gör det så ökar vi lymf, vätskans cirkulation i kroppen. För vi vet ju om att när vi stimulerar de här punkterna i lymfsystemet så stimulerar vi transporten av lymfvätskan i systemet. Så att hjälpa till med andningen är rimligtvis ett sätt att öka flödet ännu mer kanske.
Ja, precis. Och det du var inne på med att syresätta också. Jag tänker för mig var ju det så starkt i början att i det här cancer så har jag ju tänkt mycket på det med cellförnyelse och hur man kan hjälpa kroppen att inte vara i stress. Och då är det här också ett sätt att, ja, du sa det, men också att få en lugnare andning eller att göra de här teknikerna för att lära kroppen också att andas. Men det jag tänker på är med syresättning. Jag vet, jag sa till dig efter första gången, jag är helt säker på att om jag hjälper min kropp nu att få in fräscht syre så kommer celldelningen bli bra och då kommer jag kunna liksom avlasta kroppen eller hjälpa kroppen att göra bra celler när de förnyar sig.
Ja, jag tänker att om jag fortsätter på att berätta vad neurotransformativ andning är och vad det gör.
Förlåt.
så hjälper den ju också att aktivera den delen av det autonoma nervsystemet som kallas den parasympatiska delen. Vilket är typ så här må bra-delen av det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet består ju av den parasympatiska delen, må bra-delen. Och så har vi den delen av autonoma nervsystemet som kallas den sympatiska. Och som är den som är aktiverad vid stress. Och båda de här behövs ju. Grejen är bara att det sympatiska nervsystemet, alltså våra stressreaktioner, tänk så här fight or flight, kamp eller flykt. Funktionen är ju att det ska kicka in snabbt vid fara för att sen klinga av. Mm. Så funkade det på savannen. Typ så här, ett lejon, jag behöver undkomma. Jag behöver fly. Mm. Och så kickar det, så får hjärnan signaler om att nu ska jag skicka ut de här hormonerna som gör att jag snabbt, alltså där som gör också att hela mitt system, så här, hjärtfrekvensen går upp, matsmältningen går ner, vi fokuserar på det som är viktigast att lösa här och nu. Grejen är ju bara att så som det här moderna eller nutida samhället ser ut så har vi en massa stressorer som hela tiden som inte egentligen är livshotande. En full mejlkorg är egentligen inte livshotande. Men det kickar igång det sympatiska nervsystemet. Alltså typ snabb hjärtfrekvens, andningen ganska högt upp i bröstet, alltså de här typ så här matsmältningsfunktionen, alltså organens funktioner går ner, är lika med inte så bra över tid. Fast vi har liksom den där underliggande stressen är typ som konstant och det skapar ohälsa. För vi är inte designade för att ha den typen av stress hela tiden. Och då skickar ju liksom, får ju hjärnan signaler hela tiden om att skicka ut mycket mer av de hormonerna i kroppen än vad vi mår bra av. Om jag bara får säga för också, så är det så här att den sympatiska delen av nervsystemet, den utvecklas dag 2 när fostret ligger i mammas mage. Det parasympatiska nervsystemet, delen av autonoma nervsystemet, utvecklas senare. Det sympatiska är ungefär 5 gånger starkare än det parasympatiska nervsystemet. Därför behöver vi öva upp och träna oss på att aktivera parasympatiska delen av nervsystemet. Det är därför breathworken är ett sätt, inte det enda, det är ett sätt att aktivera parasympatiska nervsystemet. Och vi ska ju prata om också hur vi andas i den här tekniken neurotransformativ breathwork, som liksom fokuserar på just att aktivera parasympatiska nervsystemet.
Absolut. Och det jag tänkte säga var bara att också cancer älskar ju stress. Det vet man ju. Alltså, det är ju liksom en jättedålig sak att vara stressad för många olika sjukdomar, men jättemycket för cancertumörer. Och jag hörde till och med då när jag hade liksom bröstcancer att många gånger ser man en patient komma in med bröstcancer och sen får den beskedet och då blir den jättestressad och de här tumörerna växer jättemycket. Det blir som en skjuts liksom. Så där finns det också en poäng att hjälpa kroppen med att vara i det parasympatiska eller att träna på det parasympatiska nervsystemets funktioner hela tiden och inte gå upp i stress alltså. Det finns jättemycket forskning på det faktiskt.
Ja, och apropå forskning, vi har ju dels praktiserat NTB, om vi kallar det nu då för NTB, så behöver jag inte säga neurotransformativ breathwork hela tiden. Vi har ju också testat på andra sätt i samband med NTB som hjälper oss att aktivera parasympatiska nervsystemet. Vi har testat en andningsteknik som kallas heart-brain coherence som är utvecklad på Stanford University, apropå forskning. På Stanford University finns det något som heter Heart Math Institute. Det har funnits sedan 90-talet, alltså de har hållit på ganska länge. Och heart-brain coherence-andningen går ut på att andas in på drygt 5,5 sekund och andas ut på drygt 5,5 sekund. Och det de har kunnat mäta är att det räcker med en minut av andning på det viset för att kroppens organ som en helhet ska börja fungera i samklang med varandra och vi ska liksom trilla ner eller komma in i låta mer av det parasympatiska nervsystemet aktiveras. Och den här andningen går ju lätt att praktisera också med hjälp av, det finns ljudfiler på Spotify. Man kan söka på heart-brain coherence eller på YouTube också. Och då är det ju ofta liksom ett ljud, alltså som en klang som går var 5,5 sekund. Som man bara följer med sin in- och utandning. Så det är ju också en typ av andningsteknik som då också är så här vetenskapligt belagd, vilket för vissa människor kan vara viktigt. Och många av våra sjukdomar som eller åkommor som människor lider av idag vet vi ju nu är kopplade till stress. Kroppen är ju ett system och om det blir stopp i det systemet så får vi problem. Får jag säga en sak som jag har upplevt med dig under den här resan? Du kan ju klippa bort det om du vill sen. Ja. Nej, för det jag upplever med dig är ju att din livskraft har växt till liv under de här månaderna. Alltså något helt otroligt. Alltså det är ju som att du har så här öppnat upp för livets flöde i takt med att du har andats mycket och du har gjort andra saker också. Du har yogat jättemycket, du berättade att du var på qigong igår. Alltså du har gjort många olika saker. Du har varit mycket ute i naturen, du har liksom varit ute och gått på tur, alltså du har gått promenader, du har börjat kallbada. Så att det är ju många saker som är på något vis som nästan som väcker oss. För att ibland kan ju nästan min egen upplevelse av de här 10-12 åren nu av att bjuda in mer, av att blicka inåt, är ju att jag har vaknat till liv. Att jag sov förut. Och nu så börjar jag vakna mer och mer till liv. Och i takt med att jag vaknar till liv så ser jag också helt nya saker och nya perspektiv på omvärlden.
Absolut, jag håller helt med dig. Och jag, men det slår mig också att när du och jag möttes första gången, då var ju jag ganska dålig. Så alltså jag absolut att jag, och jag tycker att det har hänt jättemycket i mig och med mig i förhållande till nu. Men jag har också alltid njutit av de här små, små sakerna i livet. Alltså så här, cykla till jobbet och bara, ja men jag cyklar ner här för att cykla förbi sjön istället för att cykla vägen. Eller, alltså det har alltid varit en sak i mig att ta de här grejerna. Att hålla på ett träd har jag älskat liksom. Så, eller om det nu är, och livsglädje. Jag tycker att jag har haft det hela tiden. Men sen är det klart att det är en, ja, det är ju också en eller så här, det blir också olika saker. Jag känner ju själv att jag ser på livet helt annorlunda idag än vad jag gjorde för ett år sedan. Absolut, alltså 100%. Det är ju liksom som att någon, och som att någon har väckt mig fast jag var vaken. Jag vet inte, alltså liksom att jag bara blir mer och mer vaken så här. Men jag tänkte på det idag när jag la mig ner på mattan här. När vi träffades första gången, då kunde jag knappt ligga på rygg, kommer du ihåg? Jag bara hade bullat upp med filtar under mig och för att jag hade så ont i ryggen. Och idag kände jag när jag lyfte benet första gången, då hade jag ont liksom på ett ställe i ryggen. Tre andetag senare så var det liksom inte där. Det är som att det liksom flödade bort i de här andetagen.
Ja, för att mycket det vi kan använda andetaget till är ju också att
smärtlindra.
Ja, att rikta det dit där vi upplever smärta och se vad som händer om vi andas in, alltså att vi andas med fokus på det området i kroppen och se vad som händer. Kanske händer ingenting, kanske det händer någonting. Och att jag tänker på mycket av det här som det här perspektivet som yogan bär, beginner's mindset.
Mm.
Alltså vad händer när vi har lite mer av det i det vi tar oss för? Ah, wow, undrar vad som händer om jag gör så här. Och det kan ju vara lätt vissa dagar, och andra dagar är det inte alls lätt. Så jag tänker också så här att vi alla lever ju och har en livspuls inom oss. Alltså livspulsen är ju på något vis det som gör att allting lever. Min egen upplevelse är att när jag har, i takt med att jag har valt in mer av att det som väcker min livskraft till liv, desto större möjlighetsfokus har jag, desto större blir min urskiljningsförmåga också. Alltså urskiljningsförmåga i termer av att ska jag välja det här eller det här? Och att öva mig på att känna så här, vad är det som känns som ett så här, hell yes i mig? Och vad är det som är så här, nja? Och vad betyder det här när det är nja? Att också att våga titta på vad är det som gör att det känns så här just nu?
Men tror du inte att vi som vuxna i den här världen har genom åren lärt oss att inte gå på hjärtats riktning, utan vi ska hela tiden vara i hjärnans kalkylerande ekonomisystem, alltså där vi beräknar vad som är det bästa valet utifrån förutsättningar som inte har med vår kropp att göra?
Ja, det här är jag jätteintresserad av just nu, för att vi har ju på något vis kanske typ de senaste 1000 åren gjort hjärnan och den mentala intelligensen viktigare än allt annat. Och i takt med det så har vi på något vis utvecklat ett samhälle som är linjärt. Och nu pratar alla om cirkulärt, fast det är på något vis fortfarande grundat på en linjär tanke. För att det är på något vis fortfarande hjärnan och den mentala intelligensen som är viktigare. Och då skulle jag vilja hävda att vi aldrig kan komma till ett cirkulärt samhälle om vi inte bjuder in perspektivet att människan har mycket större intelligens än den mentala. Och om vi återkommer till det här, så inledningsvis, det här med att jag pratade om att vi är på väg in i ett skifte, eller vi är i ett skifte, som förmodligen är minst lika stort och kanske större än skiftet från bonde till industrisamhälle, nu när vi är på väg från industrisamhälle in i något typ av AI-fierat samhälle. Där vi vet att typ att AI spås kunna fatta mer informerade beslut än människan redan inom något år, eller kanske redan gör det. Och då behöver vi ju ställa oss frågan så här: okej, vad finns det då i människan som på något vis gör att vi kan vara ett bidrag även i det här AI-fierade samhället? För att om AI kommer ha större liksom IQ än människan, ja, men då har vi inget där att hämta. Mm. Och då så kan man öppna upp för perspektivet att det finns mer än mental intelligens, alltså att kroppen har en intelligens, att det finns en intelligens i känslan, i det vi känner, att vi har en intuition. Vi vet ju, det finns ju vetenskapligt bevisat att det finns neuroner i tarmarna. Alltså, jävligt viktigt hur ens tarmflora är. För att intuitionen är kopplad till det. Och sen har vi livskraften. Och livskraften kan ju kallas massa olika saker. Det finns de som kallar den för eros till exempel. Alltså det är livsimpulsen, det är det som gör att vi utvecklas och att vi lever. Och livskraften är... Utifrån min egen forskning på mig själv så upplever jag att när jag väljer in mer av det som gör mig glad och gör att jag mår bra, då ökar min livskraft. Och när min livskraft ökar, då är det som att det är så, typ som ett så här glitter som kommer inifrån, som så här strålar ut genom mig och som gör också att andra människor vill hänga med mig. Och då menar jag inte så här bara hänga typ som kompis, utan folk vill göra grejer med en. För att det är som att man har något härligt, någon härlig, jag kallar det utstrålning då. Men livskraften är ju en så här fucking magnet av attraktion på något vis. Så perspektivet blir så här att, vad händer om vi bjuder in att vi har tillgång till något annat än den mentala intelligensen? Vi säger så här, vi leker med tanken. Mänskligheten har slagit i taket på sin mentala intelligens. Och eftersom vi har gjort det, vi har skapat system som är så komplexa. På Karolinska institutet till exempel, så är det så komplext med alla datasystem. Så vi behöver AI för att reda i det. Ja, men då kanske vi människor, det kanske är ett bevis på att vi har slagit i taket med den mentala intelligensen. Tänk om vi då bjuder in perspektivet av den känslomässiga intelligensen, kroppens intelligens, intuitionen och livskraften. Ah shit, då kanske vi har världens möjlighet att utvecklas som mänsklighet.
Ja, och vet du vad jag får för tanke bara? Någon sa vid något tillfälle, din kropp vill vara hel. Alltså din kropp vill läka. Din kropp vill vara frisk. Alltså kroppens intelligens. Men vi måste skapa förutsättningar för det. Alltså om vi bara tittar på det liksom utifrån ett sjukdomsperspektiv eller utifrån en cancerpatients perspektiv i det här fallet då. Men jag håller med dig, du är så stor, din energi är så stor. Det är så mycket och det är så häftigt, men jag bara tänker på att kroppen har en intelligens, och egentligen om vi lyssnar då kan vi ju känna vad vi behöver, men vi hinner ju inte det. Det är därför vi skyndar oss och köper godispåsar eller alltså också är ute och springer för att vi ska kunna äta alla de här sakerna som visas framför oss, för att vi tror att om vi springer då kan kroppen klara att ta emot den här skiten. Alltså, och jag är också där, så jag säger inte det, jag sitter inte och pekar något, men om vi lyssnar så är det egentligen andra saker som kroppen vill ha. Den ber om grönsaker, kött ibland, ost ibland, alltså bär, ja, du vet, vatten.
Ja. Och det är väl det där jag sa tidigare, att min upplevelse, om jag reflekterar över min egen resa de senaste 10-12 åren, så är det det här med att min urskiljningsförmåga har ökat. Och jag upplever de senaste kanske par, tre åren, när jag har medvetet börjat sakta ner mitt tempo ännu mer, så hinner jag känna in både vad det är min kropp vill ha för näring och vad jag ska göra för val i vardagen. Och det betyder ju inte att jag inte äter kanelbullar ibland. Är du med? Men det betyder att jag har större förmåga idag i det lägre tempot till att välja att äta en kanelbulle. Inte bara äta kanelbullen för att den här snabb kioskkedjan har skickat ut kanelbulledoft i sitt ventilationssystem för att jag ska köpa en kanelbulle. Nej. Och när jag väljer kanelbullen så väljer jag så ofta jag kan den som är bakad med kärlek. För att den som är bakad med kärlek och med omsorg om ingredienserna, det är en mer näringsrik kanelbulle.
Och godare.
Och godare. Så jag tänker att mycket av det här, om vi ska bara komma tillbaka till NTB och vad det har gjort för mig den här tiden som jag har andats väldigt mycket och som börjar praktisera detta, så är det att jag upplever att jag har får tillgång till en större intelligens. Och det NTB har öppnat upp för mig också är dels ökad kontakt med kroppen, ökad livskraft, och att den har hjälpt mig att komma i kontakt med saker som jag har stängt inne, djupt inne i mig och inte velat titta på. Och då kan vi tala om trauman, alltså trauman i form av, och i trauma behöver inte vara liksom det har hänt något jättehemskt, utan ett trauma kan fan vara att man slår stortån i karmen där när jag ska gå ut genom dörren och håller in och stänger inne det där vrålet som egentligen vill ut. Det kan skapa liksom en liten så här bara typ som en kontraktion, en sammandragning i mitt system, mitt kroppssystem och mitt känslosystem.
Ja, och du kanske haltar tack vare det ett par dagar, och då gör du någon liten vridning i liksom ditt system som blir ett R som kommer skapa mindre flöde just där.
Ja, och i mitt fall så jag var väldigt orolig och ängslig under uppväxten. Jag har gråtit extremt mycket skulle jag vilja påstå. Så fort jag skulle vara ifrån mamma och pappa, det betyder ju när man är liten och så går man på förskola och sådär. Så varje morgon de skulle lämna mig så grät jag. Som att jag förmodligen trodde att jag skulle bli övergiven. Och vi vet ju så här, ofta när vi gråter så kurar vi ihop oss och stänger alltså området runt, alltså vi stänger bröstkorgen och så här, vi kurar ihop oss runt och stänger egentligen kring hjärtat kan vi säga.
Och lungor.
Och lungor, exakt. Så jag har ju hyperventilerat ganska mycket genom livet. Övat mig mycket på det och övat mig mycket på att stänga hjärtat. Så jag har ju haft en hel del problem med bröstryggen och spänningar i det här området. Och det jag har fått öva mig nu på med breathworken, exempelvis med NTB, är ju att öppna upp och skapa flöde i den här delen av min kropp och att jobba med andetaget. Och i NTB så jobbar vi andas in och ut genom munnen. Vi andas in genom att forma munnen som ett O, så att vi drar in mycket luft snabbt. Får in mycket luft på ett effektivt sätt in i kroppen. Och så andas vi ut genom munnen igen med ljud ju.
Kan du inte göra en?
Absolut.
Ja.
Då är det ungefär så här då. Och vi andas ut med ljudet för att aktivera vagusnerven, vår tionde kranialnerv som löper från hjärnan ner längs ryggraden, är förbunden med alla våra stora organ. Och vagusnerven är som vår off-knapp för stress. Och den reagerar på vibration. Så därför när vi ljudar på utandningen så aktiverar vi vagusnerven, som då kan skicka signaler till hjärnan om att ja, här skickar vi ut lite härliga hormoner i kroppen. Här är läget. Nu ska vi slappna av här.
Och tillbaka då till det parasympatiska och sympatiska nervsystemet. Så är det ju. Här är ingen fara och färde. Du kan ta det lugnt. Behöver inte slåss eller fly eller någonting nu. Utan vi aktiverar det parasympatiska nervsystemet.
Så vi arbetar med den andningen, så andas vi ur olika frekvenser kan vi säga. Från långsamt till snabbare. Och så jobbar vi med andningsuppehåll. Så att vi skapar som ett mellanrum mellan andetagen. Och för mig personligen så har jag ganska svårt att hålla andan. Enklare nu, men att hålla andan för mig, det väcker ju minnen till liv av alla gånger när jag har liksom haft en sån stressad andning på grund av olika faktorer, saker som har kickat igång för mig, rädslan att bli övergiven, att inte vara älskad. Så när jag håller andan, då väcks ju det som att de här gamla tankarna och känslorna som jag har begravt djupt inom mig väcks till liv och ger mig möjlighet att dela med dem. Alltså att andas mig igenom eller att våga hålla andan. För jag vet ju att en människa kan hålla andan utan att det blir skador på kroppen i ungefär 3 minuter. Så egentligen så kan vi det utan problem. Men mitt huvud, min hjärna försöker så här kontrollera och bara, Johanna, gå inte hit. Det här är farligt. Här ligger en massa känslor, saker begravda. Gå inte till den platsen. Jag vill skydda dig. Jag är hjärnan. Jag vill skydda dig. Mitt ego vill ju skydda mig från att gå till de där platserna, till det som gör ont. Och så vet ju jag i min helhetsintelligens så där på något vis att om jag vågar titta och vågar gå till platsen där det gör lite ont och tar andningen till hjälp för att liksom ta mig igenom och våga känna de känslorna, då kan jag lösa upp spänningar och lösa upp trauman i mig, påbörja någon typ av läkning av det som har gjort så ont i livet. Och då får jag ett större flöde och jag kan också våga bjuda in att titta på det där i mig som både gjort ont eller som jag inte är så jäkla stolt över. För sådana sidor har vi ju alla. Det där som, det här är jag inte så här, det här vill jag inte visa någon annan. Men när jag, ni vet så här, du vet om du har en badboll. Och när du har en badboll och så är du ute på en strand så här, och så ska du försöka trycka ner den där badbollen som är uppblåst under vattenytan. Det tar jävligt mycket energi att trycka en uppblåst badboll under vattenytan. Och det är ungefär som en, liksom, som vi tar det som en metafor för hur mycket energi vi lägger på att trycka undan det i oss själva som gör ont eller som vi inte är så stolta över. Alltså då lägger vi ju massa energi där när vi egentligen bara kanske skulle kunna öppna upp för att bara vad nice om jag så här dealar med den här grejen nu. Då kanske den bara kan få vara där också och då kanske inte den pockar på lika mycket uppmärksamhet heller och stör mig i mitt liv om jag låter den vara som en del av mig.
Lite som att man ska tänka, jag ska inte tänka på så tänker man ju bara på den grejen. Fast det här blir liksom på något sätt begravt i någonting. Men det tar ändå jättemycket kraft för kroppen att hålla det borta från hjärnan. Eller vad man ska säga. Ja, jag fattar. Men jag tänker då också med den här tekniken du berättade nu, vi drar in så här som att vi drar in i ett sugrör och sen andas ut med ljud. Och det som om vi pratar om en näring och det min kropp behöver och att man får kan få en bättre urskiljningsförmåga och så här, om vi lyssnar bättre till vår kropp och vårt hjärta och liksom vår kroppsliga, våra behov genom det, så är det jättestarkt för mig behovet av att andas. Alltså att jag verkligen har känt det, att jag har glömt att andas många gånger. Och det var ju därför jag gjorde tatueringen egentligen från början, därför att det är så många gånger som jag kommer på, oh men gud, jag andas inte nu. Och jag kan liksom känna, jag trycker upp, jag har sagt till dig ibland, jag trycker upp tungan på ett sätt i gommen och sen stänger jag i käken. Då är jag andningsfri. Alltså det är så fruktansvärt när jag tänker på det. Så har jag gått omkring på den här jorden och gjort. Alltså utan att liksom andas. Kan sitta på ett möte och sen efter, nej men gud, nu vet jag, alltså det här, det är inte säkert att det är, eller det är ju klart att det inte har gått 10 minuter utan att jag andas, men på något sätt är det, jag har liksom, jag gör det genom näsan lite kort här uppe bara, jag drar liksom aldrig ner då, jag blockerar på något sätt. Och det har ju vi övat på i det här arbetet, om jag kallar det för andningsarbete, för mig har det liksom varit nästan som ett arbete. Och nu går jag när jag går promenader och tänker, får den här andas ut liksom. Det är jätteviktigt för mig. Det känns som att det är livsavgörande det vi har gjort. Alltså, eller det är ju det såklart. Andningen är ju livsavgörande, men i mitt fall har jag öppnat en helt annan värld. Och vi pratade lite om det med ljud, kroppsljud. Vi är så ovana vid att folk som suckar eller låter, de tycker vi är lite konstiga. Eller har vi tyckt, ska jag säga. För nu, jag bara älskar dem. Åh, vad skönt att du suckar. Åh, då vill jag också sucka. Åh, ut bara. Och komma tillbaka till vid själva praktiseringen av NTB då. Då är det ju också att vi i de här andningsuppehållen ibland spänner jättehårt kroppen mot underlaget och sen släpper ut, och i utandningen liksom kan få ut en massa saker som är kanske stagnerat eller så här fast i kroppen. Och det har jag upplevt flera gånger, att jag börjar hosta eller att det känns som att jag drunknar i slem, typ att jag vill liksom få ur slemmet, men det är inget slem egentligen, utan men jag känner ju att det är liksom, händer verkligen saker i de där, man andas på så här i den där tekniken och sen har de här andningsuppehållen och spänner eller slappnar av för den delen, och sen när vi släpper ut då lossar saker i kroppen.
Ja. Och jag tänker också när du pratar om det här med att hur du trycker upp gommen eller tungan i gommen, alltså hur många av oss har inte så här mega spända käkar? Alltså man typ så här bit ihop och vi rent fysiskt biter ihop. Så nu vet ju du, eftersom vi har umgåtts en del den senaste tiden, så vet ju du att jag ofta gör så här, jag bara för underkäken fram och tillbaka och för låter underkäken, liksom, så att munnen öppnas så att man liksom släpper ner underkäken. För att jag vet hur mycket jag genom åren har varit spänd i, bara bitit ihop helt enkelt. Och då är jag återigen så här, ja, men när vi gör det, när vi bara spänner någon del av kroppen så mycket, ja, men det är ju, det vet vi att det är liksom inte bra. Ah, bara in med lite mer avslappning. Och det där du säger om ljudet också. Jag jobbar ju ibland med människor med funktionsvariation. Och det är så jäkla befriande. För att de lever ju inte utifrån det här liksom, den här mallen som vi andra har skapat för hur man inom situationstecken ska vara och göra. Och det är så himla befriande att stå med någon i liften och bara sjunga eller göra ljud eller bara, du vet, det har hjälpt mig så mycket i att öppna upp för det bortom jobbet med dem i totalskyddsskolan. Att bara, men gud vad skönt. Nu förra i fredags när jag ska åka hem med nattåget från Skövde eller vad det var. Så bara, men det är nice. Här står jag och dansar lite. För att det är skönt att jag vet att många, många av oss har jättemycket spänningar. Framförallt kvinnor i området runt, liksom, runt höfterna. För att vi har så mycket idéer om vad som är okej och vad som inte är okej med vårt underliv, med vaginan. Liksom. Till exempel, och massa andra grejer. Och så korta, många av oss har så här löptränat mycket och har kort muskel här fram i höften. Alltså jag vet ju att det är bra att röra på den. Och egentligen så här, det är ju bara för att mallen ser ut som ett visst sätt som det typ jag behöver överkomma ett motstånd i mig själv innan jag ställer mig och gör cirkulerande rörelser med höfterna på tågstationen. Och när jag väl väljer det och skiter i om någon tycker så här, fan vilken knäpp människa som står där, då bara, oh my god, då är det typ, då blir det extra härligt att bara, här står jag och vågar göra det här. Jag som har varit liksom inte haft så mycket rörelse i kroppen, varit lite så här stel och kylskåpsaktig, så bara, det här är också möjligt. Och det är det som är liksom så där, vi har ju pratat lite om överflöden den senaste tiden också, att bjuda in så perspektivet av att det finns mycket och mycket kan vara möjligt, istället för att det finns liksom bara så här, typ så här, utbud och efterfrågan och det bestämmer allting. Tänk om det finns något mer än det. Och att så här, tänk om det kan hända jättemycket grejer i omvärlden om jag vågar stå och röra på höfterna på tågstationen i Skövde. Och jag tänker också så här, alltså att det vi jobbar med här är ju nervsystemet i NTB:n. Och alltså vi har ju ett varsitt autonomt nervsystem. Men du vet, om man kommer in i ett rum där någon precis har bråkat eller där någon precis har så här kyssts för första gången, så kan man ju typ så här, man kan ju känna att det har hänt någonting där innan. Och det är ju på något vis så här, det är typ som vårt kollektiva nervsystem. Alltså att vi är ju energi, vi är atomer och molekyler och hit och dit. Så vi är energi. Så egentligen är det inte så konstigt att vi kan känna av tillståndet på någon annans nervsystem. Och då brukar man prata så här om att ledare har en stor inverkan. Om du är ledare i en grupp till exempel, så har tillståndet på ditt nervsystem har en väldigt stor inverkan på gruppens kollektiva nervsystem. Om du som ledare är jävligt stressad, så kommer du förmodligen att skicka ut den stressen till dina medarbetare. Till skillnad från om du som, vi säger att er organisation, den här avdelningen, ska gå igenom en stor förändring. Och du som ledare, du är lugn och trygg med det här är det bästa för helheten. Att vi gör på det här viset. Och jag är lugn och trygg, jag har ett lugnt nervsystem. Dina förutsättningar att ta och leda ditt team genom den här förändringen är ju helt andra än den som går igenom den här förändringen från en ängslig plats i sig själv.
Ja, och då kan man ju träna upp det här lugnet genom att, alltså, jag kanske skulle kunna vara en stressad och orolig själ liksom. Men om jag har tränat upp mitt parasympatiska nervsystem så att jag kan hantera det. Det är det, och folk pratar nu för tiden om självledarskap. Men jag tänker att det handlar jättemycket om det. Att känna en känsla, se den känslan, titta på den, förstå den, undersöka den och att kunna, okej,
så här känner jag just nu. Vad kommer det sig och vad behöver jag då? Och hur kan jag lugna mig själv eller liksom lugna mitt system i så fall, så att jag kan gå in i den här situationen och göra det här?
Ja. Jag tror, och tillsammans med min kollega Anna Linton som jag jobbar med väldigt nära, med grupper och individer, när vi pratar om framtidens ledarskap som skapas nu, så tror ju vi, eller är övertygade om, förvissade om, att förmågan att reglera sitt eget nervsystem kommer att vara skitviktig framöver. Alltså en central pusselbit i det vi kallar självledarskap då. Att jag kan ta ansvar för mina behov, känslor och gränser. Och att jag kan navigera i det i mig själv, och att jag kan, när jag känner att nu är jag på väg här till en plats där mina automatiska beteenden, som inte nödvändigtvis är de som är mest gynnsamma i en viss situation, när de börjar ta över handen, där okej, hopp, jag behöver sätta in en kil här på något vis, en kil, för att komma tillbaka till en plats där jag kan fatta medvetna beslut med ett lugnt nervsystem. Och den kilen kan ju vara olika saker. Den kan vara att praktisera andning, NTB eller det här heart brain coherence, eller bara att andas lugnt in och ut genom näsan en stund. Det finns ju massa olika andningstekniker. Det kan ju precis lika gärna vara det du beskrev tidigare. Jag har alltid gillat att gå ut och bara sätta handen på ett träd. För det handlar om är ju på något vis att vi säger stopp i det som vi är på väg att gå in i automatiskt. Alltså våra så här präglingar låter oss, styr oss mot en plats där vi inte kan fatta ett medvetet beslut. Och då behöver vi hitta sätt för att sätta stopp och ta oss tillbaka till närvaro här och nu. Nu ska jag fatta ett beslut här och nu utifrån de här förutsättningarna. Så det är väl det som är, för mig, det är hela poängen med att varje dag öva mig på olika saker som öppnar upp för en större intelligens än den mentala. Det är för att jag ska kunna fatta fler informerade, medvetna beslut som leder mig mot det, liksom, mot det liv jag själv önskar och mot det jag önskar se mer av i världen. Och vad är det? Jo, jag önskar se en värld som är mer fylld av kärlek och helhetens bästa, snarare än personliga agendor, girighet, ja, brist. Så här, jag behöver ta så mycket som möjligt för att det ska bli bra för mig och mina här. Utan jag vill ju leva i en värld där vi sätter kärleken först, alltså flödet, och typ så här, att det finns tillräckligt till alla. Hur ska vi göra så att det blir så bra som möjligt för alla? Så det är ju liksom tillbaka till mitt varför, det här med människan och vad det är att vara människa. Och det kan ju tycka så här, wow, vad stort. Och samtidigt så blir det bara stort om vi väljer att kalla det stort, för att det är också så här praktiskt applicerbart i livet varje dag, för det handlar om vilka val du och jag gör och varför vi gör dem, och om vi är villiga att titta på anledningen till att vi gör vissa val, om det är för att vi väljer det från en medveten plats i oss själva eller från en omedveten plats där våra präglingar och vår historia får bestämma vår framtid.
Min mamma brukade säga till mig att jag skulle herbergera känslan. Och det är lite samma, alltså herbergera, för henne var det att inte leva ut det hela tiden. Alltså att jag inte skulle. Men i det här fallet är det ju kanske snarare att stanna upp och titta på den. Nej, jag håller helt med. Och liksom, varför inte? Alltså, och verkligen i ledarskapet är det enda rätta sättet. Man kan inte känna, gå på. För att vi tränar ju upp oss när vi är barn. att göra strategier för överlevnad, för att vi också hamnar i en massa flight eller fight or flight mode liksom. Och då gör vi strategier. Du berättade att du grät jättemycket. Någon annan är jättearg eller någon annan är tyst eller någon tredje. Alltså det där är ju strategi vi har. Eller klagar jättemycket, gnäller och liksom tjatar. Och, alltså sen så när vi får fördel av dem på något sätt, då har vi dem med oss in i vuxenlivet. Och om vi inte lär oss att vi är vuxna och vi är inte längre barn. Vi har ju med oss delar av det såklart in i vuxenlivet. Men jag måste kunna känna en känsla. Alltså det måste gå att känna en känsla i vuxen ålder och inte agera som om jag vore barn. Fast i ett vuxen, alltså att se att det faktiskt var en strategi som var fruktsam för mig när jag var barn och att den är inte längre fruktsam.
Ja, och tack för att du säger det. För att om alla människor skulle ha koll på och ta ansvar för sina känslor, sina behov och sina gränser och vara transparenta med det, då skulle det vara så jäkla enkelt. För att då skulle jag alltid veta att när du sa ja till någonting, så sa du ja för att du menar verkligen ja. Och när du känner ut en känsla, så är det den känslan som är sann i stunden. För att den nyaste forskningen visar är att en känsla, den verkar ut på 15 sekunder. Alltså pang känsla, 15 sekunder senare är känslan känd, klarkänd. Det som stannar kvar, det är tillståndet. Alltså vi stannar kvar i tillståndet. Och tillståndet är liksom storyn om känslan. Förstår du vad jag menar? Så när, om jag kände sorg när jag var liten, men inte blev mött i att det var liksom inte okej att känna sorgen, så skapar jag en story om att nu fick jag inte känna ut det här sorg. Alltså, jag menar inte att det här hände. Det här hände ju liksom automatiskt, omedvetet. Nu fick inte jag känna ut den här känslan av sorg. Då skapar jag en story kring det är så här det känns när jag inte får känna ut känslan av sorg. Och så den där, när det händer i vuxen ålder, så stannar jag i tillståndet. Och det är då, alltså om jag talar om mig själv, så jag kan ju fastna fortfarande i ett klet, brukar jag kalla det. Alltså ett klet som är liksom, som kommer efter att jag känner en känsla. Så fastnar jag i det här, den är typ som en negativ spiral som är kopplad till den känslan. Och då behöver jag ju jobba aktivt för att ta mig ur det. Och då har jag olika verktyg. Andningen är ett verktyg. Att gå ut och liksom lägga handen på ett träd i ett annat. Att ta ett kallt bad i ett annat. Att väcka kroppen, väcka mig själv till liv genom att dansa. Alltså det finns ju massa olika saker. Och det är ju som att var och en av oss skaka ut det som liksom den där stagnerade energin. Och det är väl det som är grejen, att vi säger att hitta sin egen arsenal på något vis. Vilka grejer är det som funkar för mig för att jag ska väcka mig själv från det här tillståndet som jag personligen, och jag gissar många med mig, lättare hamnar i också när jag upplever stress.
Absolut. Johanna, ska vi se om vi hittar några frågor om NTB?
Ja.
Här har en skrivit i alla fall. Jag vet ingenting om det, men jag googlar och det verkar vara för mig. Det är kul.
Ja, men det var ju skitkul. Gå på det du vet.
Precis. Men här har vi några frågor i alla fall. En är, vad är det bra för? Det har vi lite varit inne på. Att aktivera egentligen det parasympatiska nervsystemet för att skapa en, för att genom aktiv andning lura kroppen eller berätta för kroppen att allt är bra, det är lugnt.
Ja, så vi kan ju lista några grejer så här för tydlighetens skull.
Mm.
Typ minskade muskelspänningar. förbättrad sömn. Det har jag själv upplevt. I mitt fall så har jag till och med slutat snarka.
Mm.
Hur nu? Men det har hänt i samband med att jag har ökat min dos andning. Minskad upplevd stress.
Ja, förlåt, kör. Nu bryter jag av. Men jag tänker att också rent logiskt, om vi har en lugnare kropp har vi också bättre matsmältning, har vi också en bättre liksom avföring, alltså vi bajsar bättre bajs, vi får ut det som vi inte kroppen behöver för att matsmältningen kan fungera på ett bra sätt.
Ja, och jag tänker också att kopplat till den, så som det vi bjöd in idag i sessionen, det här med ännu mer rörelse i kroppen, för att nu har vi, när vi har pratat om NTB hittills så har vi fokuserat på andningen. Det finns ju en rad olika tekniker man kan använda sig av också för att aktivera kroppen i samband med andningen, och som vi gör under NTB. Och det vi gjorde idag var att vi fokuserade på att jag håller ju också på din kropp och rör vid din kropp. Och idag rörde jag extra mycket på de punkter där det finns noder för lymfvätskan, lymfsystemet. Så rimligtvis om vi andas i samband med att vi aktiverar de här noderna för lymfsystemet, och lymfsystemet är ju som, har ju som funktion att
rensa.
Så rimligtvis skapar det större, högre välmående i kroppen som system.
Ja, och var vet du var man kan prova? Var man kan gå på NTB?
Ja, det går ju att, nu kan jag inte rabbla upp platser där det finns, och jag vet ju att det finns, vi är ju ett gäng nu som är certifierade i den här andningstekniken, så jag kan ta reda på, kanske du kan posta sen i chatten hur vi hittar alla platser där det finns just NTB.
Mm.
Sen finns ju många av oss som gör digitalt också.
Just det.
Så att jag till exempel, du och jag kommer att köra privata digitala sessioner. Och sen så kommer jag tillsammans med min kollega Anna Linton att erbjuda var annan vecka öppna sessioner där vi guidar i breathwork, där man kommer att kunna liksom signa upp sig för att göra, så man gör som en process liksom, att man gör med 3 eller 6 månader. Kanske att vi öppnar upp också för att man kan vara med en gång så. Men att så att digitalt är absolut, vi har gjort det här och det finns många som redan gör det.
Men då behöver man ha hörlurar.
Ja.
För det har vi inte sagt, men det är också ganska hög musik.
Mm.
Och du har gjort egna spellistor som är liksom till just den gången. För nu har jag varit på ganska många gånger med dig. Men att det är väldigt speciellt för att det varje gång är olika låtar, om jag uttrycker mig så, som är i de här olika liksom frekvenserna och som gör att vi andas på olika sätt i olika... ja, och den här musiken hjälper ju till på något sätt att skapa ett tryck eller flöde. Eller, ja. Så ska man göra det digitalt så behöver man ha vissa saker, va?
Ja, vi har ju också inte sagt att den som andas, när vi andas så har vi en ögonbindel på oss för att stänga ut det synintryck. Så om man vill vara med digitalt så behöver man en ögonbindel eller i alla fall någonting att täcka över ögonen med. En yogamatta att ligga på. En filt att antingen ha på sig redan när vi andas eller att lägga över sig när vi går in i det vi kallar integrationsfasen. Alltså när vi avslutar den aktiva andningen in och ut genom munnen och går in i liksom det lugnare. Det kan också vara skönt att ha en kudde med sig. Och inte för att ligga på med huvudet, för att vi ligger ju liksom, vi vill att ryggraden ska ligga platt. Men kudden kan vara skön att ha för att krama om i slutet av sessionen. För det kan ju hända att det dyker upp känslor att vi blir berörda. Och då kan kudden vara sån att hålla om. När det inte finns någon annan i rummet heller, utan jag är själv där i en som är, det blir en digital session.
Mm.
Och så ett par ja, men bara hörlurar då.
Och en skärm.
Och en skärm.
För du vill kunna se.
Ja, så då när vi gör det digitalt då vill vi gärna, då är det ganska bra att vara på typ en dator. Så att, att det vi vill se är ju egentligen från magen och uppåt bara. Att hur, så att vi kan följa. Att, vi vill gärna att, att det här andetaget, att vi andas liksom så att diafragman expanderar så. Så att, att vi på något vis kan säga, kallar det som att vi andas ner i magen. Typ. Så att vi inte bara landar andetaget uppe här uppe i bröstet, utan att det får, bröstkorgen får expandera och magen får också expandera. Så.
Mm. Så då kan man googla eller kolla lite, och sen annars så kan man också skriva till dig.
Ja.
Så kommer det komma upp, eller ja, man kan,
jag tror,
börja
nu
följa dig. Du är bra på att lägga upp reklam, förlåt, men när det kommer sådana saker som du, som man kan anmäla sig till, så kommer det ju säkert finnas på Instagram.
Ja, och jag tror att vi sa att det första tillfället blir den 16 maj.
Okej.
Okay. Mm.
Härligt. Sen är det också en fråga, kan man använda det här i sin vardag?
Ja. Alltså det jag nu i vårt fall så guidar ju jag dig. Och jag själv har ju ett gäng ljudfiler med guidning från en annan facilitator som jag använder mig av när jag tränar eller praktiserar breathwork. Och det går ju också, när du har testat den här tekniken, att ta vilken skön låt du vill med instrumentell. Vi försöker undvika liksom för mycket budskap i form av ord. Utan instrumentell då, musik, den, är, den vi brukar använda är ganska elektronisk musik. Men du kan ju andas själv. Och det gör jag ofta. Alltså att jag bara sätter på en låt och andas på det här viset när som helst. Så ja, det går att praktisera absolut vid vilket tillfälle som helst.
Ja, och sen kan man ju också bara rätt vad det är gå runt faktiskt på ICA och bara, alltså man kan ju få till det där, man behöver inte göra det jättehögt, men man kan ändå, alltså bara för att aktivera, om vi nu säger aktivera det parasympatiska nervsystemet genom ett andetag. Mm. Eller alltså så, medveten andning.
Ja, och då går det ju både att, så att, att i vardagen praktisera den här NTB-andningen, så här, då du är in och ut genom munnen. Och det går ju också att, så här, det när vi pratade om vi bara påminner om det här heart-brain coherence-andningen som är in och ut genom näsan. Här, långsamt in, långsamt ut. Så är det ett annat sätt.
Mm. Absolut. Och nu kollar jag mer på frågorna här. Du, om du undrar vad jag gör. Jag gjorde ju det var första gången jag gjorde en sån här frågesport här på min story. Eller frågesport var det ju inte. Fråga. Men då har i alla fall, nu, vi har varit inne lite också på det. Vad säger vetenskapen om det här? Finns det någon forskning på andnings tekniker förut? Den där heart brain coherence, den finns det ju. För där, det man har sett är att hjärtat också, hjärtats frekvenser också blir starkare när vi har de här lugna andetagen, och det går ganska snabbt.
Eller? Ja, precis. De har ju också liksom på HeartMath Institute så mäter de ju ja, precis, hjärtats, ska säga, ja, men frekvens kan vi kalla det.
Men voltameter, alltså precis som man gör med en elsladd. Liksom.
Ja, och då har man ju sett då att, att en individs hjärta liksom strålar ut 2 meter utanför. Fyra meter utanför. Där kroppen, där liksom den fysiska kroppen slutar. Och det är ganska häftigt.
Men och att vid stress så blir det mindre. Och vid den här andningstekniken som du har nämnt nu flera gånger så kan vi då öka. Alltså då får vi upp hjärtats energifält eller el eller liksom frekvensfält.
Ja, och jag kan inte svara på exakt vad det finns för forskning, fast jag satt och sökte lite på internet igår, och andning är ju, det pratar man ju om inom den traditionella sjukvården idag också. Så det får mig att min slutledningsförmåga säger mig att då finns det också en hel del vetenskapliga bevis. Så.
Mm.
Och jag vill också bara öppna upp perspektivet av att vetenskap är ju också bara för att människor har studerat någonting över tid och sett mönster. Och andning är ju så här, det har ju så här tusentals årig historia. Ja, alltså vi har vetat det här innan vi började behöva veta saker vetenskapligt, så har vi vetat om att det är bra att andas lugnt.
Mm.
Och egentligen så behöver ju inte du och jag så mycket mer information än att bara börja andas lugnt och se vad som händer. Och själv känna efter, känns det här skönt eller känns det inte skönt? Ja, det känns skönt. Ja, men det är förmodligen bra för mig. Så jag vill också bara öppna perspektivet av att det här med att säga att ja, men vetenskap i all ära, heja vetenskap. Och låt oss vara lite mer vetenskapsmän och kvinnor på oss själva i våra, och bedriva grundforskning på oss själva. Det är typ så här förstahandskälla.
Ja, men verkligen. Apropå att inte vara i huvudet hela tiden. Eller hjärn... Alltså i det liksom det här, ja, beräknande på något sätt. Utan att istället gå på en känsla att det faktiskt känns bra.
Ja, och det vill jag också bara säga. Och det är ju ett sätt att... Det är ju egen makt.
Mm.
Det är ett sätt att ta tillbaka.
Ja.
Eller att claima makten över mitt eget liv.
Mm.
Ja, vänta här nu. Ja, jag vet ju en massa grejer här.
Mm.
Ja, jag kan ta in vetenskapen och jag behöver också gå till mig själv och så här, ja just det, jag vet ju saker här. Och det är det här jag menar med det vi pratade om inledningsvis, att vara utifrån styrd eller inifrån styrd.
Mm.
Att jag har gjort en resa eller är på en resa där jag bjuder in mer och mer av att blicka inåt för att förstå mig själv och därigenom göra val och förstå omvärlden bättre.
Mm.
Så vad händer när vi börjar rikta blicken lite mer mot oss själva och istället för att lita bara utan att reflektera och utan att känna efter på all information som kommer utifrån?
Mm. Och det där tycker jag på något sätt för oss till den här frågan som är, på vilket sätt har det här hjälpt dig i din cancer? Alltså för mig har det hjälpt mig att inte vara stressad i min cancer. Jag är inte stressad över att jag har de här tumörerna i mitt skelett. Alltså sen kan jag läsa på 1177 och se att jag har metastaser i hela... Eller vad, det stod något igår jag läste. Alltså metastaserad i princip i hela skelettet. Hela ryggraden, hela vad heter det, bröstkorgen och bäckenet. Och så kan jag ändå lita på, eller vart är jag vill komma nu, att det här har hjälpt mig på så sätt att jag kan ju lita på att min kropp vill läka. Det här är någonting som är i kroppen för att jag har varit stressad. Det känns helt självklart för mig. För att jag inte har andats så har inte kroppen fått tillräckligt med syre, tillräckligt med flöde, tillräckligt med vad vi nu vill kalla energi eller liksom näring, kunna ta upp näringen på ett bra, adekvat sätt. Istället har de här celldelningarna blivit tumörer. Och om jag då nu tränar på att andas mycket, mycket, mycket intensivt, så kan jag hjälpa min kropp att dels ta upp näring från maten jag äter. Jag kan också kanske hjälpa till att lära mig att ta det lugnt så att jag väljer rätt mat eller väljer mat som kanske innehåller mer näring. Jag kan också, alltså apropå urskiljningsförmåga och val, Jag kan också syresätta mina celler. Jag kan få ett flöde i mitt lymfsystemen i fascian och i liksom hela alltihopa. Jag kan bli mera rörlig som, ja. Och jag kan släppa kanske på traumakänslor som finns. Och liksom, och jag vill bara öppna tanken att det måste inte vara trauman som har hänt mig. Det kan vara trauman som har hänt min släkt eller liksom som sitter kvar i mig och i min kropp. Så på så sätt har det hjälpt mig, och jag känner ett beroende, säger jag till dig idag Johanna, men att min kropp behöver det här. Jag är så övertygad om att jag kommer vara tvungen att aktivt arbeta med min andning under en lång tid framöver innan jag eventuellt skulle kunna lita på att jag kan det själv. Alltså, så kommer jag behöva hjälp med det på olika sätt. Och på så sätt hjälpa min kropp att läka. Eller att hålla sig frisk, eller vad man ska säga. Frisk, så här, ja, hyfsat. Eller vad man ska, jag vet inte. Jag sa ju det, jag är friskast i familjen. Ja, jag kollar på de här frågorna nu. Vi har hållit på ganska länge. Vad står det på den där? Nej, men sen är det faktiskt frågor som är, en är, vad fan är det? Jag vet vem som har ställt den frågan, och den är inte illa menad, men den är men det har vi ju pratat om såklart, och ja, det var helt nytt för mig, berätta, jag vill veta allt. Och sen tror jag vi har varit inne på alla andra frågor eller svar, eller vad jag ska säga.
För att lägga till ett perspektiv, om det passar någonstans.
Ja.
Och det har lite med att göra med det här där vi pratade om den mentala intelligensen, känslans, kroppens, intuitionens och livskraften. Och hur vi har gjort den mentala intelligensen viktigare än alla de andra. Så om vi bara sätter det i lite perspektiv, så är ett perspektiv så här att jag hörde någon berätta om Egypten när de mumifierade människor förr i Egypten. Att då tog man liksom ut alla organ och så tömde kroppen, så att säga. Men tydligen så la de alltid tillbaka hjärtat. För hjärtat ville man liksom ha med sig på resan till nästa dimension, kan vi kalla det. Och hjärnan slängde man. Ja, det är ett perspektiv. Och det andra perspektivet är så här att fram till för typ 100 år sedan ungefär, så var det helt okej, om inte fördelaktigt, för intellektuella att också vara spirituella. De flesta citat som du hittar av Albert Einstein, det är, ja men okej, E är lika med MC2. Det är ju ganska välspritt då. Men de flesta andra, de handlar ju om, alltså de är rent av filosofiska eller spirituella. Till exempel den här som är så vanligt citerad, den med att galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Det är egentligen det du och jag har pratat om här när vi har pratat om urskiljningsförmåga. Att andningen är ett sätt att skapa närvaro och medvetenhet om sig själv, så att jag kan fatta medvetna beslut. Alltså, börja göra saker på ett nytt sätt, och då kanske få ett annat resultat. Men så poängen här är att fram tills för 150 år sedan var det helt okej att vara både intellektuell, alltså att utveckla sin mentala intelligens, och att också öppna upp för själens intelligens, alltså för det själsliga livet, för känslans intelligens, för kroppens intelligens, livskraften och intuitionen, om vi nu väljer att kalla det så. Så det, och just nu så är det lätt att bli kallad flummig inom situationstecken när vi öppnar upp för de här perspektiven. Och jag tror och hoppas att det bara är en tidsfråga innan vi har fått bort det igen. Och att det börjar bli okej att öppna upp för att det är mer än det mentala, det rationella, mer än det rationella tänkandet som kan få guida oss i livet.
Det tänker jag nästan kan vara slutpoängen. För att det var ju det du sa förut också, att det är nya forskning med nya ledare så handlar det om det. Och vi har pratat om det här med EQ och känslomässig intelligens. Men det här är ju bara att ta det ett steg till, att faktiskt vara medveten om det på ett annat sätt. Inte bara intellektuellt kunna hantera sina känslor, utan att faktiskt, ja. Så jag tänker att det är det nya. Den nya lilla svarta. Ja, men tack Johanna. Vad roligt det har varit att få prata och inte bara andas med dig.
Ja, tack för att jag fick komma hit och hålla den här micken i handen och prata in i den och få.
Du blev bara sugen nu på en egen podd kanske.
Nu när bara dela med sig av. Det här är ju ett provprat.
Ja.
Alltså vi provpratar utifrån det som den information och den intelligens du har tillgång till, var och en för sig och tillsammans. För det händer ju någonting när vi pratar med varandra också. Vi föder ju liksom varandra. Och samtalet är en sån stor del i det jag önskar se mer av i världen framåt. Att vi skapar mening tillsammans och resonerar om grejer och försöker hitta vägar framåt tillsammans. Både med information som kommer utifrån och det vi bär inom oss.
Härligt. Bra, men då tack för idag och vi hörs och ses.
Hej då.
Hej då.